Tackar för att jag blev inbjuden för att tala här en gång till. Och det är gott att vara här tillsammans med er och möta er på nytt igen. Elvor, Janne, tack så mycket för er förtroende. Och jag tänkte så här nu att jag har ett pass före det att vi delar nattvarden. Och sedan ett kortare efteråt. Och då skulle man kunna säga att det första är ganska långt. Så spänn fast er. Dra gärna åt livrem och hängslen och sådär. Så att ni sitter bra och har det gott. Nu ska jag inte skrämma er. Men min tanke är att jag ska hålla på en stund. För förra gången så var det något som tyckte att jag talade för kort. Så nu vill jag passa på att hålla på lite längre då. Jag vill be en bön. Herre Jesus Kristus, än en gång tack så mycket för möjligheten att tillhöra dig. Inte bara tillhöra dig så här allmänt sett, utan tillhöra dig i den här tiden. När det är så nära att du ska komma igen. Att då vara ett Guds barn, det är stort, Herre. Var mitt ibland oss nu som du har lovat. Vi är samlade i ditt namn, Jesus. Det bästa av alla namn som finns. Amen. Jesus. Vi ska läsa en intressant och omskakande profetisk text i Uppenbarelseboken. Vi har redan varit inne på Uppenbarelseboken här förut, nämligen kapitel 9 och de 11 första verserna. Och jag ska läsa texten från Svenska Folkbibeln, översättning 2015. Och Johannes beskriver vad han just ser. Han ser alltså detta i en gudomlig uppenbarelse där han är på ön Patmos som fånge. Och det är för att han har predikat Guds ord, han har predikat om Jesus och hållit ett sådant vittnesbörd. Det gick inte så bra. Förutom det att det var bra gjort alltså, men han fick ju lida för det. Så han befinner sig som fånge på ön Patmos och har en mäktig upplevelse där. Jag läser de 9 första, eller 11 första verserna där. Den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Och den fick nyckeln till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn. Och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden och det fick samma makt som skorpionerna på jorden. Och det blev tillsagda att inte skada markens gräs eller någon grönska eller något träd utan bara de människor som inte hade Guds sigill på pannan. De fick inte rätt att döda dem men de fick plåga dem i 5 månader och smärtan från dem var som smärtan när en skorpion sticker en människa. I de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den. De ska längta efter att dö men döden ska fly från dem. Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld och deras ansikten var som människors ansikten. Och de hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstpansar som av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar med många hästar som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner och i stjärten låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Som kung över sig hade de avgrundens ängel som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. Amen. Johannes berättar om något han ser, som han ser i den helige ande. Och i sammanhanget gör han ingen tolkning av det han ser. Utan han presenterar detta, han tar synen vidare till läsaren av sin text. Eller till det att han beskriver i en berättelse. Det gör han i ett outrett skick. Här är det, så här upplevde jag det, så här såg jag det, så här hörde jag det. Och Johannes såg något av innehållet med sina, om han gjorde det med sina fysiska ögon, det vet vi inte. Men det är ju fullt möjligt att han också gjorde det. Men i sin ande upplevde han detta som en stark uppenbarelse. Och för hans mänskliga förstånd så var det nog rätt obegripligt det mesta. I varje fall väldigt mycket utav det. Och jag tänker också här på hur likheten det är när vi får de här orden. Också i Uppenbarelseboken 22:28. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och då är det ju inte våra fysiska öron i första hand. Men vi kan också höra Guds röst på våra fysiska öron. Det händer ibland. Men för det mesta är att han talar till oss i vårt inre. Eller vi kan höra det genom någon annan som ställer sig till hans förfogande. Men det är liksom så som en uppenbarelse fungerar. Att det kan vara en syn. Det kan vara något vi hör. Men vi hör det invärtes i oss. Vi hör det i vår ande. Egentligen är det inte så mycket lättare för oss idag, kan vi väl säga, att tolka den dramatiska synen som Johannes hade. Det var inte lätt för honom och det är inte lätt för oss heller, trots att vi lever i den profetiska tidens slutfas. Och den här verksamheten handlar ju om att samla inför Jesu tillkommelse, inför Jesu återkomst. Och det kan ju vara så här att när vi tolkar bibliska texter, profetiska texter, så kan det bli lite olika för oss. Det kan ha med erfarenhet att göra, det kan ha med bibelkunskap att göra. Det kan säkert ha med vårt fysiska och psykiska tillstånd också. Men jag förutsätter att alla som vill tolka Guds ord ber om den helige andes hjälp. Att göra det på ett rätt sätt. Och det har jag gjort inför detta idag. Jag har överlåtit mig åt Guds ande. Som vi vill göra allihopa. Och kanske kan jag förmedla någon viktig insikt. Någon förståelse som är värdefull att ha. För åtminstone vi kristna bör, av vad vi kan se i de bibliska texterna, tänka på att vi lever med tidens avslutning nu inpå oss. Vi har det väldigt nära inpå oss. Det är som att vi står mitt i det. Och vi har ett heligt ansvar att läsa på, men inte hitta på. Men att läsa på har vi ett heligt ansvar att göra. Och då är det inte bara för vår egen skull, för vår egen räddning, utan för andras också. Vi behöver vara pålästa. Vi behöver vara kunniga för andras skull. För frågorna finns där och vi har en profetisk tjänst att utföra här i tiden alltså. Vi har ett heligt ansvar. Och som sagt, var för det ofrälsta skull så ligger detta på hög nivå. Att vi tar det ansvaret. Då det klart framgår av slutet på Uppenbarelseboken, jag tänker på kapitel 22 och verserna 18-19, precis som du nämnde här om förut, att inget får läggas till texten eller dras ifrån den, så får man hålla sig på mattan, kan man säga, när man håller på att tolka, att läsa, så vi inte börjar på att liberalisera texten, söka bortförklara det skrivna exempelvis. Eller läsa in dold kunskap, det som inte finns där men som vi tycker ska finnas där. Eller intellektualisera, liberalisera, söka bort förklarade skrivna. Esoterisk mystik finns och dyker upp ibland. Endast för särskilt utvalda eller sådana som har kunnat skaffa sig kunskap på ett speciellt sätt, i något mystiskt sätt alltså. Sådant förekommer, men det ska vi akta oss för. Och det är samma med exoterisk kritik, alltså det vill säga tvivelbaserad vetenskapsteologi. Den bör vara portförbjuden i de här sammanhangen, för att det är sådant som leder till att vi går förlorade, att vi tappar den verkliga kunskapen och insikten. Johannes upplever i sin andehänryckning, som jag också kan kalla det för, hur en märklig och otäck brunn nedåt i den andliga världen öppnas. De flesta svenska bibelöversättningar har för fenomenet valt att bruka uttrycket avgrundens brunn. Däremot har man i den engelska översättningen King James valt att skriva den bottenlösa avgrunden. Och det är alldeles riktigt rätt att göra det också. Att avgrundens brunn framställs som bottenlös känns verkligen inte som orimligt när vi tänker på den andliga världen. Och jag ska återkomma något till detta sedan. På ett sätt så går det att betrakta brunnen som ett tillfälligt gudomligt fängelse eller förvaring av fallna änglar. Jag ska visa på det lite mer successivt här i min undervisning småningom. Men vi kan även se det som en reservoar av okkultism, vilken i den meningen ingår som en del i en gudomlig domsakt som ska gå av stapeln framöver. Eller om det redan har påbörjats, vi vet inte riktigt det. Öppnandet av brunnen sker först efter det att en ängel i himlen har blåst i den femte av Guds dombasuner. Då inträffar detta. Det som visar sig komma upp ur den här brunnen, denna fruktansvärda brunn när den öppnas, verkar inte vara något mindre än onda andar. Vi kan kalla det för fallna änglar som visar sig, onda andar som kommer upp, onda energier och makter och krafter som blir märksamma och stiger fram och blir synliga. Öppnandet av brunnen sker först efter det att en ängel i himlen alltså har blåst i den här domsbasunen. Att Gud gör bruk av dessa märkliga onda andekrafter kan vi tycka, nej men det kan väl inte Gud använda sig utav. Jo, han gör bruk av dem, men det betyder naturligtvis inte att de är av Gud. I meningen helig identifikation, nej. Han identifierar sig inte med dem, men han brukar dem för att utöva den här domsakten. Men det demoniska kan tydligen bli använt av Gud. Det ser man ibland i dömande syfte, det har hänt tidigare. Jag tänker på situationen med den avfällige Saul. I första Samuels bok 16 och 14 där så står det: men Herrens ande vek från Saul. Och så kommer nästa del: och Saul plågades av en ond ande från Herren. Och det var ju inte så att det var helig identifikation där, utan det var så att Gud tillät detta istället. Han vek av från Guds ande och så får han detta istället alltså. Gud tillåter det. Det ligger även inom möjligheternas gräns att stjärnan som hade fallit från himlen, som vi läser, ner på jorden, att det rör sig om att Gud gör bruk till och med av Satan i sin dom. Att just öppna upp mot det sataniska för en mänsklighet som har sagt nej, eller en mänsklighet som söker sig bort från Gud, så kan det leda till det. Nyckeln till avgrundens brunn, ja, den blev ju given den fallna stjärnan. För nycklarna till döden och dödsriket, de har Jesus i sina händer. Så det är inte bara så att någon kan ta sig detta, utan då behöver man få det sig givet. Och det är precis det som händer här. Och det som inträffar är ju detta, att man drabbas utav det som man på ett sätt inte vill befatta sig med. Men eftersom man sagt nej till Gud så får man detta. Det är som att Satan nu står i tjänst för att utföra en domsakt mot det egna. Mot de egna, likt det gamla talesättet, synden drabbar sig själv. Alltså så kan det bli, va? Och det känner vi till i den bibliska historien att sådant kan inträffa. Så någon nyckel, egen nyckel, har inte den fallna stjärnan, utan måste få sig den given. För att ingen mer än Jesus har tillgång till de här nycklarna. Och jag skulle vilja säga, ingen har tillgång till de himmelska nycklarna mer än Jesus. Och därför så är det Jesus vi ska hålla oss till. Och det är i namnet Jesus som detta kan hända, att vi kan bruka nycklarna. Gud har på ett sätt och vis alltid kontrollerat fienden. Medvetet eller omedvetet för fienden har detta skett, så har Gud förfogat över honom, liksom utnyttjat honom. Det går att tyda i Lukas 4, 1-13. Något åt det hållet där Jesus blev förd av anden ut i öknen för att låta sig frestas eller sållas av djävulen i 40 dagar. Ett märkligt sammanhang tycker jag. Att han, Gud tillät detta och Jesus ställde upp på detta att vara där ute. Och bibelstället avslutas med när djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Men han skulle komma tillbaka med frestelse. Men där ute lät han sig frestas och sållas. Fastän han var ju Guds son så lät han detta ske. Men vid varje tillfälle då fienden tycker sig ha haft framgång mot Jesus har han egentligen varit i underläge redan från början och han drabbas av ständiga förluster. Så kan vi säga att det ligger till. Satan verkar sedan länge befunnit sig i fritt fall. Eller om man säger ett fall med flera händelseförlopp i varje etapp. Mål så har det funnits mycket händelser i detta på väg mot det totala nederlaget. Men han är i ett fritt fall mot det totala nederlaget, mot den totala botten alltså. Hans nedåtgående förlustspiral, om man kallar för det, började med att han blev fråntagen sin status som himmelens, får vi nog säga, mest strålande ängel. Kan tyda texter, Bibeln kan tyda på det. Med det mest härligaste änglanamnet som kunde existera i den himmelska världen. Med den mest underbaraste änglatjänsten. Till att istället betecknas på hebreiska som Satan, åklagaren. Eller som på grekiskans djävulen, förtalaren. Vilken skillnad på namn alltså. Från detta underbara som han hade först och ägde denna härlighet och så till detta. Och han kallas också i Bibeln för ormen. Han kallas för draken. Han kallas för Belzebub eller Belzebul. Det är onda andarnas furste enligt Lukas 11 och 15. Och alla namn på honom är negationer. Inget är längre härligt. Utan allt är negativt. Allt är dåligt om honom. Jesus yttrar dessa ord om honom i Johannes 8:44 till sådana som var på plats där och framställde sig själva som andligt märkvärdiga. Då säger han till dem, ni har djävulen till far, säger han, och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv för han är en lögnare och lögnens fader. Vilken fruktansvärd situation. Från att ha varit så underbar till välsignelse i den himmelska världen till detta elände som vi kan se här. Och brunnens innehåll synes beröra både judar och hedningar. Då namnet på fursten över dessa uppkomna nu tillfälligt frihetsställda avgrundsgestalter både anges på hebreiska och på grekiska som det heter som kung över sig har de avgrundens ängel som på hebreiska kallas Abaddon, fördärvet, och på grekiska Apollyon, fördärvaren och så vidare om detta, fördärvaren. Fördärvelse, det finns lite olika beteckningar man kan peka på i det här. Möjligen kan både Guds folk Israel och Guds folk den hela kristna församlingen utgöra attackmål för dessa destruktiva makter och energier då det släpps lösa. Det är inte omöjligt att det kan bli så. Det kan i så fall bero på ena sidan satanisk djävulsk vrede mot Guds heliga folk eller å andra sidan att en Guds dom mot folken beroende på avfällighet, beroende på förhärdelse, så kan det drabba både Guds folk i Israel och den hedna kristna församlingen. Så vi behöver tänka på hur vi lever. Vi behöver tänka på hur vi tror. Vi behöver tänka på hur vi förhåller oss till saker och ting. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Och jag säger det frimodigt med en blandning av ödmjukhet och frimodighet. Gå inte på talet om att Guds folk Israel eller att Guds folk den hedna kristna församlingen idag när tiden för Jesu återkomst är så nära och när kanske starten för ett byggande av ett nytt tempel i Jerusalem är precis igång för att sättas av stad. Gå inte på, utan man kan fortfarande alltså bli förda bakom ljuset av Satan. Det kan fortfarande inträffa både för Israel och för församlingen. För det har hänt för Israel med exempelvis fariseism och kabbalism. Och jag tänker på den urkristna församlingen som kommer att drabbas av katolicism och frimureri. Allt det här kom ju och det kan inträffa igen. Gå inte på när man säger att nu är det färdigt, nu är det klart. När det kan bli ännu värre i den sista tiden, precis innan Jesu tillkommelse, så kan det vara så mörkast och svårast. Men det är då vi ska leva mer heligt, höll jag på att säga, än innan. Det är då vi ska vara mer tydliga med vår tro än innan. Nu är det läge att vara en brinnande kristen. Det är fortfarande så som det heter i andra Korinthierbrevet 11 och 14. Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Så att bli förförd och förvillad, det är fullt möjligt även nu. Och det är nästan på så att vi kan föreställa oss om att ett nytt änglafall skulle kunna inträffa i den här tiden också. Nu säger jag inte att det är så, men alltså det är så nära inpå faktiskt att det kan inträffa sådant. Så i mötet med demoner så kan man ibland undra, är det Satan själv som visar sig nu alltså? Precis som dödsriket, grekiska Hades, eller helvetet, grekiska Gehenna, är nedre andliga straffdimensioner, så är således avgrundens brunn, den bottenlösa brunnen, också av det slaget. Vi talar om nedre straffdimensioner i den andliga världen. Om helvetet läser vi i att det ursprungligen är, och det poängterar Jesus också, det är tillrätt åt djävulen och hans änglar. Alltså det är inte så att det är en slutdestination från början för en människa, utan det var tillrätt för djävulen och hans änglar. Att det också så småningom blir stället för de människor som sagt nej till att göra Guds vilja, som ställde sig bortan för Jesu försoningsverk på Golgata kors. Att där drabbas också utav helvetet så småningom, det är en annan sak i det hela. Men från början var det inte så, utan då var det för djävulen och hans änglar. Men hela versen lyder, sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan, gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Jag ställde till det en gång när jag var nyfrälst. Kerstin vet väldigt väl om det är väl att hon är med här som vittne på detta. När jag var nyfrälst, jag brann så det bara sprakade om det. Eftersom jag var så glad över att jag hade blivit frälst igen. Jag hade levt borta från Gud och sagt nej till kallelse och allting. Så när församlingen i Lammelfjell, församlingen där, skulle anordna en tältkampanj och sådär, så med Kerstins hjälp så ordnade jag affischer, såg till, jag betalade dem själv. Jag vände mig till ett tryckeri i Vetlanda som tryckte upp 200 tror jag. Och sen så satte jag ut dem överallt i samhället där. Och på dem stod det himmel eller helvete. Ditt val gäller för evigheten. Och pastorstackaren, han var helt förtvivlad efteråt. Det är väl ingen som vill gå på de här tältmötena som vi ska ha nu. Men ni vet att det var ju egentligen, var det ju sant.
Ja.
Ja, även om de tog in mig och förmanade mig sedan. Och jag vet inte om fast de fick psykiska problem. Men något hände i alla fall efter det, så det var kanske så lätt. Nej, det var inte lätt. Men det är ju så med människor som har fått uppleva en förvandling. Vi måste låta dem spraka lite. Vi måste låta dem vara lite annorlunda kanske mot oss som har hållit på länge då i det här sammanhanget. Ja, så var det, men det löste sig även vid det tillfället, ja. Men man kan förutsätta att både helvetet och avgrundens brunn blev tillredda av Gud någon gång i förevigheten, om vi kallar det för i dess preexistens, dess förutillvaro. Avgrundens brunn fanns troligen i ordningsställd som fängelse eller domsreservoar av Herren Gud innan tiden var inne att ta den i bruk för kommande fallna änglar. Fanns där liksom i den nedre straffregionerna förberedda i det andliga i ett andligt skeende. I det avseendet behöver vi nog räkna med att det två mer fria och kulta dimensionsutrymmena fanns förberedda som andliga tillflykts- och verksamhetsnivåer för fallna änglar. Mitt i mellanvärlden är den som vi lever i. Här i tiden, här och nu. Det kan vara här ute i grannskapet. Det kan vara i ens eget hjärta. Mitt i mellannivån, eller mitt i mellanvärlden, den andliga världen. Och himlarymderna, omnämnda till exempel i Efesierbrevet 6:12. Vi kämpar inte mot kött och blod, läser vi. Utan mot furstarna och mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så det finns andliga nivåer i det här som där vi kan möta ondskans makter och bli påverkade och bli en del av det. Redan innan i Efesierbrevet 2, versen 1-2, hade Paulus markerat till församlingen i Efesos att den onda andevärlden är ett faktum. Han skriver där, också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskarna. På den här världens sätt och följde härskarna över luftens välde, den ande som är verksam i olydnadens barn. Så vi ser att vi har den här straffregionen, den neder andligt hänseende i den andliga världen. Vi har mitt i mellannivån och vi har den högre luften, himlarymderna. Här pågår alltså någonting lite hela tiden. Alltså allt tyder på att vi kan tala om den onda världen ungefär i termerna 1. Himlarymderna. Luftens välde, kosmos. Du kan tänka på en fågel, fågelperspektivet. Jag har ju underbara fågelskådare här, första bänken. För det andra, här i mörkret, tomhetens välde. Vet ni, jag höll på att drabbas av den. Och försökte också då ta mitt liv. Drabbades av tomhetens välde när jag var avfälling. Ödslighetens öken. Är det här mitt emellan perspektivet som vi har? Alltså, vi har himlarymderna, vi har här i mörkret, här i tiden. Här finns ondskans makter också verksamma. Och vi har avgrundens hålor, alltså som nummer 3. Den bottenlösa brunnen, dödsriket, helvetet. Vi kan tala om fågel mitt emellan och fisk för att skapa liksom en förståelse för detta. Så ser det ut. Om du läser texterna noggrant så kan vi se att så ligger det till på det sättet. Och kan hända går det när det gäller det sistnämnda också ta in benämningen havet som en sådan andlig dimensionshåla. Och då tänker jag inte på havet vi badar i här borta utan jag tänker på ett annat andligt hav, benämningen havet i andlig mening. Från sin heliga syn beskriver Johannes i kapitel 12 och den 18 versen djävulen, satan där, ormen, draken har ställt sig på stranden vid havet. Och då kan vi tolka in, ja men det kan väl vara människohavet, ja visst skulle det kunna vara det. Men direkt på det står det att läsa i kapitel 13 och vers 1. Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn. Och hädiska namn på sina huvuden. Och Jesaja i kapitel 27 och 1 kan faktiskt hänsyfta på den yttersta tiden och hela ärendet med fienden. Och han skriver, på den dagen ska Herren med sitt hårda, starka, stora och starka svärd straffa Leviatan, den snabba ormen, och han ska döda draken i havet. Intressant och talande blir i sammanhanget uttryck i Uppenbarelseboken 21 och 1. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Nu vet vi att det skulle kunna vara att han var fångad på Patmos och längtade därifrån. Och havet var ett problem. Han hade väl ingen båt möjlighet att ta sig därifrån, så skulle det kunna vara. Men jag tror det är ett mer andlig djup i detta alltså. Och havet fanns inte mer. Alltså detta motstånd, det andliga motståndet. Och detta, denna straffhåla. Att kalla avgrunden som en andlig dimension för bottenlös, jag var inne på det förut, är helt i sin ordning. På samma sätt går det att benämna mitt emellan nivån här i mörkret för en andlig dimension utan yttre gränser. Häng med mig nu. Det går alltså att stiga ner i den andliga botten, havet. Det finns ingen botten där. Det går att falla hur djupt som helst där. Men här finns också en andlig dimension av ondskans makter utan yttre gränser. Vi kan inte säga var det börjar, vi kan inte säga var det slutar. Utan det finns här. Herre, hjälp oss. Herre, hjälp oss i allt detta. Det är bara du som kan rädda oss. Och samma när vi kommer till himlarymderna, så är det likadant där. Himlarymderna, kosmos, det är taklöst, bottenlöst, utan yttre gränser och taklöst. När jag skrev min första bok om antroposofi, det här var 1986, sommaren 1986. Den kom ut sedan 1987. Då skrev jag mycket och arbetade mycket med att jobba i massvis med antroposofisk litteratur, alltså okult litteratur från hela den antroposofiska världen, om vi kallar det för det. Jag hade massvis med böcker upplagda på vardagsrumsbordet. Och jag vet inte om Kerstin var ute i någonstans eller var någonstans i lägenheten eller så i huset. Kommer jag inte ihåg. Jag vet bara att jag var där och höll på att fördjupa mig i något. Jag försökte förstå något. Vad kan de tänka in här? Vad kan Rudolf Steiner ha tänkt här liksom? Och så. Och rätt var det så inträffade att det kommer något ovanifrån likt en virvelvind. Som en cyklon, en uppåtgående centrifug som vill dra med mig uppåt. Inte fysiskt, men andligt alltså. Det virvlar upp så här. Och jag är som att jag hör en röst. Släpp taget, Sigvard, för hela kosmos blir din. Allt blir ditt om du släpper taget. Gjorde jag det? Nej, jag slängde böckerna vilt omkring mig där i vardagsrummet. Rev ner allt jag hade, kvar var bara Bibeln. Och så ropade jag, Jesus rädda mig. Och det gjorde han, pris för Gud. Annars hade jag inte varit här nu, kan jag säga. Han räddade mig där. Men det ledde också till att jag inte under en månads tid öppnade en antroposofisk bok. För jag kände att jag hade varit för nära helvetets portar. Jag hade varit för nära att dras med. För det, om ni visste vilken lockelse det var alltså. Vilken röst som liksom fanns där. Och vilken syn jag gjorde. Släpp taget och allt blir ditt. Så. Ungefär det som Jesus fick höra där ute i öknen. Ja. Fall ner och tillbe mig och du får hela världen. Du får allt. Precis ungefär samma drabbades jag utav där. Det att somliga fallna änglar i demonisk existens inte blev fängslade eller sparade till att utgöra en del av en kommande Guds domsakt. Det framgår ju med klarhet i flera bibeltexter. Så det var inte alla fallna änglar som förpassades till avgrundens brunn. Evangelierna skildrade detta utifrån Jesu verksamhet, exempelvis i Matteus 8, 28-29. När Jesus kom över till Gadarenas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna där. Det var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi dem den vägen. Nu skrek de till Jesus: "Vad har du med oss att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?" Mycket intressant sammanhang som bekräftar andra ställen i Bibeln alltså. Och att somliga fallna änglar, demoner, har en av Herren beslutade eller beviljad frihetstid. Beräknar från tidpunkten från deras syndafall. Det undanhåller oss inte heller Nya testamentets texter, utan det finns där någonting som gäller. Några är fångna, andra är i frihet. Exempelvis så presenterar Matteus 12:43-45 denna text. När en oren ande har farit ur en människa. Och nu har vi det här mitt emellan perspektivet, va? Nu får vi tänka det här mitt emellan perspektivet. Inte himla rymden nu i första hand. Och under alla omständigheter inte neråt i andligt avseende. Utan här står det: när en oren ande har farit ut ur en människa, går den då inte genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen? Då säger den: jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början, så kommer det också att bli för detta onda släkte. Det kommer att bli värre i slutfasen än vad det har varit tidigare. Det är märkligt att det ska bli så. Mörkret ska bli djupare. Mörkret ska bli värre. Ondskan ska bli större. Ondskan ska gräva sig värre fram alltså. Till och med Satan efter sitt syndafall i himlen och nedstörtningen därifrån var inte av Gud fråntagen all sin tidigare makt eller frihet. I Jobs bok, som beskriver händelser lång tid därefter, samlas Guds änglar inför honom någonstans i de himmelska regionerna. I den himmelska världen talades det ju om gudaförsamlingens berg eller mötesplatsen, en särskild mötesplats. Men det ser ut som att det uppstår ett rådslag. Samlas Guds änglar inför honom någonstans i de himmelska regionerna för ett rådslag, och bland dem är Satan. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också bland dem. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren, alltså Satan, anklagaren, svarade Herren: från en färd över jorden där jag vandrat omkring. Då sa Herren till åklagaren: låt du märke till min tjänare Jobb? Och jag tänker, skulle han kunna säga så idag? Lägger du märke till min tjänare Janne? Till min tjänarinna Kerstin? Alltså, vi vet inte vad som händer riktigt i den andliga världen. Det pågår någonting hela tiden. Så vad vi behöver, det är alltid att hålla oss nära Jesus. Att leva i försoningen för vår räddnings skull. Åklagaren svarar Herren: från en färd över jorden där jag har vandrat omkring. Då sa Herren till åklagaren: låt du märke till min tjänare Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak? Jo, han kom med sin. Skulle Gud ha sagt, vet ni vad som hände i paradis? Skulle Gud ha sagt, är det utan orsak? Kommer han med här, är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har du inte beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjorda breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nåväl, allt han äger är i din hand. Men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Och ni vet vad som hände där i öknen. Då lämnade Satan eller djävulen Jesus för en tid. Alltså det är någonting som händer i den andliga världen som inte vi har riktigt grepp om. Utan vi får fortsätta våra bibliska studier och söka den heliga andes hjälp alltså. Det finns en gemensam nämnare i denna händelse med Jesus och hans lärjunge Judas. Den som förrådde honom. Händelsen kan ses som en profetisk tillbakablick. Strax före den sista måltiden, jag tänker på vad vi ska vara med om här alldeles nu, strax. Strax före den sista måltiden, eller första nattvarden, står det i Lukas 21:3 att Satan for in i Judas. Och Satan for in i honom. Läser vi det. Och på det följer i takt med det vi läst och varit inne på nyss. Men se, säger Jesus i Lukas 22:22, med hänsyftning just på Judas, som han själv utvalt en gång. Det var inte så att Judas hoppade in bland de andra 11 lärjungarna och sa, hej, hej, här är jag. Kan jag få vara med här? Nej. Han var utvald av Jesus. Och ändå så säger Jesus vid det här tillfället, den som förråder mig har sin hand med mig på bordet. Och i Markus 14:28 så ger oss texten också att Jesus sa, den som doppar i skålen tillsammans med mig är den som ska förråda mig. Alltså som det kan bli, va? Tänk på din himmelska världen. Fanns en underbar ängel som skuggade vida omkring sig. Alltså. Och så sker detta fall. Och Judas hade säkert goda förutsättningar. Han var ju så uppskattad så han fick till och med hand om kassan. Gruppens kassa, ekonomiansvarig. Det är inte dåligt att få vara det. Jag har aldrig kommit i närheten av. Och nu står jag och tänker alltså att det var ju en uppgift som han hade. Ja, och det vet att han säger till och med vid tillfällen när kvinnan smörjer Jesu fötter med dyrbar olja. Och det var verkligen dyrbar olja, det var en hel årslön som den medförde. Då säger han, nej men ska vi göra på det här sättet? Jesus han klarar sig väl ändå, men tänk på alla fattiga som inte kan hjälpa nu, va? Men då... Det är då Jesus säger ju i det här sammanhanget, men mig har ni inte alltid ibland er. Men de fattiga finns alltid. Möjligheten att hjälpa finns alltid. Men ge mig ert bästa, för jag har gett er mitt bästa. Himlen har gett det bästa man hade. Och då vill man ha lite gensvar. Och därför så ska vi ge vårt bästa vi har. Och det vet du vad ditt bästa är för någonting, va? Det kanske inte är plånboken, det kanske är något annat som är ditt bästa. Ge det till himlens Gud. Ge det till Jesus i hans namn. Och då ska du få se en härlighet i ditt liv alltså. Inte utan problem vill jag säga, men en underbar härlighet blir det i alla fall. Nu ska jag strax avsluta här första delen. När Gud handlar, när det handlar om hur Gud förhåller sig till andliga dimensioner, så får vi ta med i beräkningen att han gör som han vill och när han vill. Så det hjälper inte ens om Magnus skulle ha en åsikt kring detta och säga, herre, nu tycker jag att vi ska göra på det här sättet istället och slänga in sitt veto. Då skulle han säga, vad är det för någonting, Magnus? Nej, det är inte mycket att ha. Utan han gör som han vill och han gör det när han vill. Han är Gud. Vi måste komma ihåg det. Han är Gud och han är den enda guden som existerar. Allt annat är avgudar. Allt annat är demoner. Allt annat är onda eller fallna änglar. Ja, så ligger det till. Det medför att det visst kan vara att de visst kan vara skapade och i ordning ställda före skapelsen av den fysiska världen. Alltså när det gäller de andliga dimensionerna. Allt kan vara klart i förväg. Där ligger dödsriket, där är helvetet, där har vi de underjordiska hålorna av grundens brunn. Här har vi mitt emellan dimensionen, här är det område där ondskans andemakter är verksamma. Här är himlarymderna, där det här på något sätt får pågå ännu en tid. Men samma gäller när det blir frågan om himlen. Att vi förutsätter ju att allt är klart i ordning. Men jag vill säga, det kanske inte är så att allt är färdigt. Utan det kan bli att Gud utför också skapelseverk i den här tiden för att förbereda eller ställa i ordning. Reflektera över vad Jesus säger till sina lärjungar i Johannes 14 och 2. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Det här bibelsammanhanget, det lutade sig min pappa mycket mot. Rubens värld. Min mamma heter Alice och hon var from och hon bad böner. Hon var användbar på det sättet av Gud. Hon var döpt i den heliga ande. Min pappa, han brukade säga att först den 19:e gången så tog den när jag bad om frälsningens under i mitt liv. Så många gånger bad de för mig. Och för det skulle hända något då. Jag vet inte om det blev så bra ändå, kan han säga. Och så tyckte han det här med att bli uppfylld av den heliga ande. Han längtade jättemycket efter det. Och att få tala i tungor. Men så sa han det att, ja, mor Alice, hon kommer att bli bra för i himlen också. Men frågan är, vad ska jag göra? Men nu är jag ju byggnadssnickare. Så kanske, och så hänvisar han till detta, att det inte är färdigt. Så kanske jag kan få en uppgift där. Och så tyckte han att vi skulle skriva på hans gravsten. Det här är humor, alltså jag förstår att ni vet, ni begriper det. Att här vilar byggnadssnickare Rubens värld. Han dog i tro på byggnationen. Och vad han menade var, även han skulle kunna få en uppgift när han kom till himlen. Här kanske han tyckte att han aldrig fick möjligheten att vara med i ledarskapet, att be för människor vid första bänken och så vidare. Men när det var något som skulle göras i kyrkan, i fastigheten, då visade han sin hammare och sa, nu kan jag hjälpa till. Och så tänkte han, så kanske jag kan hjälpa till i himlen också. Vi vet inte vad som är färdigställt riktigt. Det kanske inte är helt klart, men mycket är naturligtvis och det mesta är klart. Och där stannar jag nu. Tills att vi kommer tillbaka här efter nattvarden. I Jesu namn. Amen. Herre, visst är det bra att vara din. Vad skulle man annars vara för någonting? Tack för frälsningens under. Tack för denna härlighet som bara du kan ge. Som bara du kan medföra i våra liv. Vi välsignar varandra i ditt namn. Det blir bäst så. Amen. Amen. Tack.